Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Återförenade
igen
i radhuset där vi hör hemma.
Ja.
Vi sitter ju här i tisdag morgon. Vi är tillbaka från två vändor i Italien.
Varsin vända.
Ja, vi gick om varandra helt.
Ja.
Och vi ska ikväll ha vårt första poddevent,
ja,
som vi får höra mer om sen på Bläck med Adidas. På grund av att det är fotbolls-VM.
Ja, precis. Men när det här, när podden kommer ut, så kommer vi redan veta hur det gick. Och det kanske var superdeppigt.
Jag tror inte det. Men jag tror vi kommer ha kul.
Jag är bara rädd för regn.
Men du, det är ju tak där. Jag har tänkt på allt, gumman.
Jo.
Men innan någonting
har
annat.
Har du byggt ett tak?
Innan någonting annat. Vad mer händer på fredag när vi släpper avsnittet? Jo.
Det här är den bästa låten.
Det är Brita Zackarys födelsedag.
Mm. Den är ju dock inte på fredag, den är på torsdag.
Va?
Ja.
Fan, eller? Alltså, att jag aldrig lär mig datum.
Ja.
Men jag för mig att det är den 14 juni. Och då är det på fredag.
Nej, men det är den 13 juni.
Nej, men det är ju inte. Jag googlade det här. Då står det fel i någon artikel.
Jag, Margret Atladottir. Olsen Twins.
Det här är otroligt att jag googlade. Mm. Och det är ju ibland fördelen med att ha en vän som är semikänd.
Mm.
Jag tycker jag ska säga känd bara.
Ja, och, alltså att känd, du kan googla fakta om mig.
Ja, exakt. Ja. Och där kom det upp så här, 14 juni, och jag var så här, kanon.
Va? Du
släpper vi podden. Då blir det See You Under.
Det kan inte ha stått 14 juni.
Ja,
men det står
ju
också
använda dem, pressombudsmannen.
Jag läste i tidningen.
I tidningen?
Ja, jag läste i tidningen. Källa, tidningen. Nej, men det var DN som skrev om att IKEA ska börja tillverka möbler. Eller de ska faktiskt väva mattor och dukar av plast.
Aha.
Alltså återvunnen plast från liksom våra plastberg i haven. Woho, nu händer det grejer, kan man tänka. Men grejen är, och det var lite tråkigt tycker jag. Alltså Mini Rodini som gör jättefina barnkläder. Mitt barn har en baddräkt från dem, eller hon faktiskt två baddräkter från dem, och de är gjorda av så här fisken, alltså så här typ plasthärvor som man hittar i haven. Mm. Det har de gjort i flera år. Och nu är det som att det är så här, oho, IKEA ska till slut, alltså, vilket jag tycker är typ en goddamn skyldighet nästan. Och det känns som att det är så här, vi pratade om det tidigare när företag ska hålla på att göra så här goodwill och få jättemycket press på att så här, nu gör vi det här. Mm. Man bara, fast ni har varit piss i 80 000 år. Mm. Alltså, vet du hur mycket plast IKEA producerar?
Men det här är lite som så här pappa-feminist-diskussionen. Förlåt, det var det första som kom upp till mitt huvud.
Kul.
Ska vi straffa dem för att de inte har varit feminister i 40 år? Eller ska vi glädjas för att det kommit en ny till laget?
Där är jag fan på andra sidan. Men har vi pratat om det tidigare?
Du är moraliskt inkonsekvent.
Jag är moraliskt inkonsekvent. Ja. Men för med pappa-feminismen så tänker jag så här, men thank God att de i alla fall byter sida när de då ska fostra döttrar. Mm. Alltså att det i alla fall... Ja, men vad skönt att det i alla fall kommer då. Men
du menar att IKEA retroaktivt borde men jag göra menar något kraftigare? Att IKEA... Hade velat ha en liksom större aktion?
Jag skulle vilja att de liksom rakt av bara så här, nu ska vi av, liksom, inte vet jag, sluta med plast helt och hållet.
Vi lägger ner från och med idag. Jag är ju av den starka anledningen att när sådana stora företag gör någonting sånt, så skapar det svallvågor, att de är viktiga inte bara för sitt aktiva fotavtryck ekologiskt utan också opinionsbildande. Som om H&M har någon slags recycle-grej som kanske bara är 1% av deras verksamhet, sätter det ändå en standard och en norm i samhället. Alltså jag är kluven där, men jag har någon slags sån position. I don't know.
Här kommer ett tips också. Mm. Man kan lämna in alla möjliga kläder för återvinning på H&M, även kläder som inte är köpta på H&M.
Det kan man också göra till bara din liksom, på din hörna. Finns det ibland så här
Var på min hörna?
Ja, men du vet, det på gården eller någonting.
Jaha! Jag bara,
någon slags liksom återvinning, återanvändning. Hörnan? För man pratar om att återanvändning är steget innan återvinning. Mm. Att någon annan slipper betala pengar.
Ja, för du slipper man producera.
Så det är ju fällstensarmén och det är det ena och det andra. Men för de grejer som inte går att använda. Vi har ju såna kläder som vi har använt ner till liksom minsta lilla.
Ja, så trasiga kläder.
Ja, bort med dem.
Välkomna återigen till Conan och Brian-podden.
Jag vet vad du ska säga.
Nej.
Och jag är så glad för att du tar plikten nu.
Ja. Ja. Vad ska jag säga då?
Att självaste Hannah Gadsby
gästade
vår älskling.
Ja, alltså jag fick rys nu när du sa det. Alltså jag fick rek rakt ut för mig själv. Hannah Gadsby, som vi har pratat tidigare om i den här podden. Vi tog upp ett talk som hon och hennes påstådda partner Jill Soloway. Jag vet inte om de är liksom offentliga med det. Men de sitter på scen tillsammans. Vad sa du?
De kanske inte jobbar så heller.
Nej, men och vem ska bry sig egentligen? Alltså, eller vi bryr oss ju.
Ja, vi gör ju,
ja, vi gör ju det. Ja. Där de bara, alltså det som är fullsmockat med smarta saker som sägs. Mm. Och att hon då gästar Conan O'Briens podd var ju, alltså jag tjöt rakt ut. Nej, men jag bara, när avsnittet dyker upp, alltså det kom ljud ur kropp. Inte i bak.
Nej, du är gravid så du kan komma från vilken ände som helst.
Åh alltså. Oh, gud, alltså jag har en sån story om det där.
Ja.
Alltså Parisa, jag kommer dra den sen.
Du var och vandrade förra veckan. Jag kan tänka mig att det var en del ovärdiga kroppssituationer.
Nej, alltså det var bland folk. Alltså jag, det här, men, jag ska påminna mig sen om att jag ska berätta om ljud som kommer från kropp som jag inte kunde kontrollera.
Men jag lyssnade på det här Hannah Gadsby-avsnittet under en morgonpromenad i Florens. Jag gick ut själv och jag promenerade bort till Piazzale Michelangelo där man kan se hela stan från. Otroligt vacker skulpturpark intill. Och går och lyssnar på två personer som har efter en väldigt lång karriär behövt omprioritera vad de står för. Och något som vi älskar mer än late bloomers, alltså folk som slår igenom sent, är ju också någonstans folk som får en nytändning. Vare sig det är en andra våg som en revival eller som en att man kommer till insikter och lyckas ändra sin person och sitt liv. Och det som de mycket fokade på var ju Hannah Gadsbys budskap av att sluta vara självnedvärderande.
Som hon tar upp i sin Netflix-special Nanette, som jag gissar att väldigt många som lyssnar på den här podden har sett. Men har ni inte sett det, då tycker jag att ni genast trycker på paus just nu. Går och tittar och sen återkom.
Och sen lyssnar igen. Nej, men det blir dåligt för statistik. Lyssna klart, gärna. I alla fall, det hon kommer fram till är att varför hon drogs till komiken var för att här kunde jag stå och bara dra ur med alla mina trauman och hemskheter om min åsikt om min kropp och person och få skratt på det. Någon slags connection med andra människor. Och Conan har ju också haft en humor som har varit nästan 99% självnedvärderande. Mm. Och ibland så han säger att han försöker sluta med det efter vad hon har sagt. Mm. Alltså hon har ju ett otroligt avtryck i humor och i kulturen, tror jag, med Nanette. Mm. Jättefint.
Men sen så är det ju också att Conan kommer ju från ett annat ställe. Jag menar, han är ändå en vit man och hon är...
Vilket han säger 30 gånger.
Ja, precis. Ja, men jag håller med. Ja, precis. Men jag håller liksom lite med om det. Ja. Det är inte lika synd om honom att han håller på att trycka ner sig själv, tycker jag. Alltså, Hannah Gadsby har ju haft jättesvårt. Det är också väldigt starkt, tycker jag, när hon berättar om att hennes mamma skulle komma och sitta i publiken när hon drar den här Nanette, när de skulle filma hennes show Nanette för att göra den här Netflix-specialen och att hur det var liksom, att stå och dra allt det där, för den är ju väldigt, väldigt, jag ska inte säga mörk nödvändigtvis, men allvarlig stundtals. Men det som jag skulle vilja slänga in här, det är ett klipp från när hon pratar om alla svår Picasso.
Only rich men buy Picassos, and that's why they talk about it. That's why he's worth it. And he's all right. Keep him in the museums. Keep the conversation going, sure. But add a few other people in there, and let's keep in the story that he was a prick biscuit. Like, he was an asshole.
Sen så har jag under veckan haft en diskussion i DMs, framförallt, med olika människor.
Gud vad man har haft.
Mina diskussioner började i ett inlägg som en bekant skrev angående att få barn. Mm. Den här personen är typ lika gravid som jag ungefär. Mm. Och berättade om den ångest som hon känner inför att få barn. Därför att alltså, den här rädslan över livet kommer förändras. Kommer jag behöva ge upp allting som är kul? Kommer jag inte kunna jobba på ett sätt som känns tillfredsställande? Och allt det där som jag tror beror på att man blir väldigt matad med att det är så jävla jobbigt att skaffa barn. Det där är en attityd som jag märker. Jag har en av mina närmsta killkompisar offentliggjorde, eller vad man ska säga, i veckan också att han ska få sitt första barn i september och frågade mig så här rakt ut, typ har du några tips och bla bla bla. Så jag har haft liksom den här baby-diskussionen har varit igång för mig. Och det som den gemensamma grejen som jag tycker man möter är så här, folk är livrädda att skaffa barn. Jag kan inte se någon annan förklaring till det än att det man hör om att skaffa barn är så här, ja, passa på att sov nu, sen får du inte sova någonting och bara, passa på att dricka varmt kaffe, för när du har en bebis i famnen då får du inte dricka varma drycker, och passa på med det här och passa på med det där, passa på att typ gör karriär innan du får barn,
för sen är det helt fucking kört. En otrolig bitterhet från många konton just nu och allmänt småbarnsföräldrar som riskerar att skapa en total anti-baby-boom. Jag tror att just den här trenden av att visa den mörka sidan av föräldraskap som har pågått nu 10 år kanske. Jag följer konton som Hej Hej Vardag på Instagram som handlar om att man aldrig hinner ligga, sova, äta. Och jag har någon känsla av att det här kommer göra att folk skaffa barn antingen väldigt mycket senare eller inte alls. Och att det är något kul med det, för att det här var ju en frihetsgrej från början. Mm. Äntligen får vi berätta. Mm. Och nu har det blivit istället, det här är typ en fara för mänsklighetens fortlevnad.
Det finns något fint med att helt plötsligt så har vi en plattform där man kan vara ärlig och visa verkligheten och så vidare. Men som vi tidigare har pratat, det här är liksom lite så här snudd på det här anti-PK-grejen. Mm. Att det är så här, ja men typ folk sa att det skulle vara så jävla mysigt och gosigt att ha barn, men så här jävligt är det. Men grejen är att ingen säger längre att det är mysigt och gosigt att ha barn. Alltså det är som att vi förväntas veta det, och sen så kommer det ett massa röster som säger annorlunda och tar liksom bort, som ska döda myten. Och jag tycker att det är helt sjukt att folk ändå typ vågar skaffa barn när det är det där klimatet.
Vi pratade ju sist om att enda som går att kritisera nu för tiden är folk som kritiserar saker.
Ja.
Och att det är det den här podden går ut på. Jag läste en sak och jag var så här, jag kanske inte vill kritisera det här, men jag vill bara låta folk veta att jag tycker att det här var smaklöst på en nivå som är skrattretande, som är väldigt rolig. Man vill inte alltid få till någonting i det man säger. Jag vill inte liksom starta en revolution mot Blondinbella. Lyssna på den här rubriken. Princess Diana Horror Crash Theme Park Ride set to open today.
Men vad fan är det som händer?
Jag kunde knappt läsa klart. Vad är det som pågår?
Men vad fan är det som pågår?
The crash is featured as part of an attraction at a new theme park celebrating the National Enquirer. Alltså Hänt Extra i princip i USA. De har alltså gjort en temapark där de går igenom olika höjdpunkter ur skvallerhistorien. Och då är precis Dianas bilkrasch som tog hennes liv. Ett av dem. Vill du säga?
Alltså where do we go from here?
Vuxna kommer få betala 20 pund för att få se en remake av The Crash som ägde rum 31 augusti, min mammas födelsedag. 97.
Finns det någon, alltså vem har skrivit den här artikeln? Finns det liksom någon kritisk röst? Eller är det bara alltså, det är ju så här, det, kolla det. På det här?
Det här har ju handlat så fort i liksom fältet, alltså Saturday Night Live, Weekend Update, när de går igenom hysteriska nyheter.
Ja.
Det är alltså en 3D-modell, man tittar ner på vad som ser ut som Paris och man ser kraschen utspela sig och det är paparazzi och allt vad det är. Visitors will be spared close-ups of Dianas body. Så de har ändå tänkt på att ha en viss nivå och klass.
That's thoughtful.
Och i denna anda...
Men det blev det classy helt
det blev classy. Och i denna anda vill jag nu försätta dig i en annan sak.
Blessed be the fruit.
Hej.
Den här veckan har ju A Handmaid's Tale premiär, säsong 3. Du, Britta Sacker, har ju inte sett en sekund.
Nej, jag vågar inte.
Du skiter i kvinnors rättigheter.
Nej, men det är för att Parisa, det är för att jag bryr mig så mycket om dem som jag inte kunde... Jag kommer få andnöd av att titta på det där.
En serie som jag tyckte borde ha tagit slut nu, säsong 2. Men vi lever ju i en era där allt ska alltid fortsätta. Man ska vrida ur världen och trasa tills man hatar den här trasan.
Mm.
Som en dålig relation som borde ha varit en fling.
Ja,
man
exakt.
Hinner börja hata
varandra. Gör slut i tid bara.
En person som har märkt av det här och verkar vara ett fan av serien är ju Kylie Jenner. Har du någon känsla för Kylie Jenner?
Ja, jag har någon känsla för... Ja, men det är ju en av Sveriges rikaste self-made women, eller hur?
Tar du Sveriges rikaste?
Va?
Nej.
Världens rikaste.
Och en rubrik ur detta. Of course Kylie Jenner and Sofia Richie dressed up as handmaids for an influencer's birthday party. De skulle fira en kompis födelsedag. En kompis som, liksom Kylie, har, hur ska man säga, renoverat sina kroppsdelar. Ja. Ett aktivt beslut att här vill jag göra om.
Fast när de är i den åldern, kan vi säga renovera? Kan det vara lite mer att man motar Olle Grind? Motar utseende Olle Grind?
Sitt utseende.
Man byter
känner
ut
det. Att det här var inte för något för mig.
Nej.
Det kan vara kul för någon annan.
Mm.
Jag väljer att leva mitt liv på ett annat sätt.
Mm.
Här ska det bukta ut.
Spice it up.
Ja. Och Kylie Jenner hade alltså en tema maskeradfest för sin kompis. Då hade man på sig de här röda klänningarna, de här vita kepsarna.
Mm.
Jag vill säga keps, men det är fel.
Ja, hetta skulle jag vilja
hettorna.
Säga.
Hettorna.
Mm.
Det fanns såklart servitörer som gick runt och sa under his eye. Det fanns också temadrinkar här i det här fiktion Gilead.
Men har hon sett
hon
serien?
Hon säger sig ha sett serien. Temadrinkarna heter Under His Eyes Tequila och Praise Be Vodka. Och hur tror du att världen reagerade på det här? Hur tror du att de kände inför det här?
Jag tror att världen kände sig inspirerad och ville genast införa lite mer restylan i Handmaid's Tale originalet. Var det så? Var det så folk...
Alltså i en serie som handlar om att kvinnors kroppar ägs av män ur en annan social klass som är till för dem att våldta och generera barn genom. Det har Kylie Jenner en liten rolig temafest kring. Jag tycker att det finns en parallell. Jag försöker hitta vilken det är. Att det är just hon som gör det här snedsteget.
Mm.
Tar en serie som bara handlar om att kvinnor blir våldtagna, utnyttjade, kidnappade, fråntagna alla rättigheter, all status i samhället. Och att de poängterade väldigt väl att om det här hade varit Gilead, då hade ju Kylie varit en av de här blåklädda kvinnorna. Det har ju du inte koll på. Men de här männen lever ju med kvinnor som har nästan samma sociala status som dem. De får inte heller läsa såklart. Det är inte så jag menar.
Nej, men gud.
Nej, men gud.
Nej.
Men,
så kan vi inte ha.
Serena är den kvinnan i familjen man följer. Och som alltså domderar alltså över de här kvinnorna som ska föda hennes mans barn. Folk menar ju på att Kylie lever ett liv på något sätt som går mäns ärenden.
Mm.
Det finns en parallell här. Jag har inte funnit den än, för jag läste det här på vägen hit.
Mm.
Men det är så intressant och märkligt. Och jag uppskattar för en gångs skull kritiken på hur djupt smaklöst det här var.
Det som är intressant är ju också att vi har ju sett de här kåporna och hettorna utanför tv-fönstret. Mm. Nämligen alltså på väldigt mycket demonstrationer, som inte minst i USA. Senast nu i abortsammanhang.
Det är alltså det, när det har varit diskussioner. Faktiskt politisk betydelse.
Precis, så att det är liksom, jag tycker att det är så väldigt, väldigt intressant och talande för vilken typ av person Kylie Jenner verkar vara, som inte överhuvudtaget registrerar det här. Jag tror inte att det finns på hennes radar, och jag tror inte att det finns någon självreflektion överhuvudtaget. För som du säger, det finns ju absolut paralleller.
Visst gör
på
det.
Något sjukt plan.
Och jag drar mig ofta för att prata om henne eller liknande personer, för att vi är ju någon slags samhällsnarrativ nu att det är shaming på något sätt.
Ja.
Jag känner att jag vill prata mer om det här i ett annat avsnitt. För jag tycker att den här trenden av selfies och Instagram och någon så kallad empowerment har bara blivit helt fel.
Blessed be the fruit.
Vi lever ju i en era nu av att det kommer väldigt många serier som är väldigt, väldigt bra. I veckan kom Ava DuVernays nya Netflix-dokumentärserie. Eller kanske förra veckan kom det. Och den heter When They See Us. Och Ava DuVernay är ju en otroligt viktig karaktär i filmvärlden just nu.
Mm.
Vi har ju följt henne ända sedan hon blev uppmärksammad för Selma. Den här filmen som handlar om Martin Luther Kings marsch genom Selma. Som var en väldigt viktig stor aktion i medborgarrättsrörelsen. Därefter så har Ava blivit den första kvinnan som fick axla en 100 miljoner dollar budgetfilm. Och det var ju A Wrinkle in Time, som inte var en så jättebra film. Men jag uppskattar ändå Ava.
Mm.
Och hon har blivit den här starka gestalten i alla fall. Och When They See Us handlar om The Central Park Five. Känner du till det här?
Nej.
The Central Park Five menar många är varför Hillary Clinton förlorade valet. Det var när hon för första gången tog alienerade the African American vote. 5 oskyldiga män greps och svartmålades något fruktansvärt i medier och av politiker för en påstådd våldtäkt, brutal våldtäkt mot en så kallad vit kvinna. På den tiden så var Donald Trump och Hillary Clinton på samma sida i frågor. Så han var också en väldigt högljudd aktör i den här hetsen mot de här 5 männen.
Mm-hmm.
Som sen blev friade efter mycket om och män. Och den här serien målar otroligt bra upp det som vi älskar. Rättssystemet, totala haveri i relation till rasism. Mm. I relation till saker som fortfarande
pågår.
Alltså
vi älskar inte att det har havererat, vill jag bara vara tydlig med. Vi tycker att det är intressant att gräva i det och lyfta och visa sanningen.
Det är välbehövligt. Ava DuVernay gör det fantastiskt. Mm. When They See Us på Netflix. En annan serie som har kommit nu och som är väldigt efterlängtad är ju Big Little Lies.
Mm-hmm.
Även den är serie som hade fått gärna ta slut förra säsongen.
Känner du så? Men då hade du missat Meryl Streep.
Det är ju det. Och det är så de vill att vi ska tänka. Jag tänker inte gå på den lätta.
Angry.
Och redan i det första avsnittet så får vi någon slags valuta för att så här, jo, det blir en säsong till. Jaha, det är med Meryl Streep. Och det är hennes liksom vrålskrik.
So you know what I did?
What?
I did scream. Wanna hear?
Det här är också ett officiellt klipp, så det här är ingen spoiler.
Nej.
Men det här kommer vi kolla på och kanske återkomma till.
Jag har faktiskt redan hört det där skriket för att det kablas ut. Det är faktiskt underbart.
Alltså Meryl Streep har väl spelat ganska omtyckta karaktärer på sistone. Det är Mamma Mia. Margaret Thatcher kanske inte så mycket, men det var ju ett tag sedan nu. Det här kan bli karaktären när hon går och blir en mörk jävel.
Jag kan inte sluta tänka på att det där skriket är så folk borde ha reagerat på när de kom till Kylie Jenners kalas.
Blessed be the fruit.
Så det kom en text först, kanske förra veckan, som tog upp en grej som vi båda blev ganska intresserade av. Eller vi hade någon slags sms-konversation som bara var att jag skickade länken och du svarade.
Spänn fast dig. Nej,
men
herregud.
Ja, men någonting sånt. Och det handlar om är alltså att Valerie Tjejune Backström, en skribent som jag också anlitade mycket när jag var redaktör på en tidning, en otroligt begåvad kulturjournalist. Hon har skrivit en text som handlar om som influencers och influencers i relation till liksom, en feministisk antirasistisk agenda. Och rubriken, till en början i alla fall, vilket är väldigt talande att de bytte ut den sen. Rubriken först var Blondinbella står åtminstone för sina värderingar. Och jag kände ju någonting mer åt suckhållet. Ska vi snacka om det här igen?
Mm.
Finns det inte annat att prata om? Men då gör man sig skyldig lite till det här whataboutism som man pratar mycket om. Så jag vill ändå liksom ta tillfället i akt och prata om vad hon tar upp.
Mm.
Och sen, ska vi säga, byttes rubriken till en lite mer klickvänlig, konfliktskapande rubrik. Nämligen, hellre Blondinbella än Kakan och Sara Larsson. Det bytet och den rubriken säger väldigt mycket varför jag kände suck. För att man på dessa kända kvinnors namn försöker skapa aversioner. Man försöker underkänna deras engagemang. Dumförklara dem egentligen.
Spelar och svartmåla mot varandra dem. Också. Ska vi gå igenom vad hon skriver? För hon 100%. Går ju loss på influencer-fenomenet kan man väl säga.
Så här är ingressen. För dagens kändisfeminister har antirasism och aktivism blivit ett sätt att tjäna pengar. Valerie Tjejune Backström synar den senaste sälj grej med tjej-trenden. Det fortsätter. Det här är ett väldigt innehållsrikt stycke här. Förut gjorde folk uppror för att de ville förändra saker. Idag gör folk uppror för att man behöver en radikal profil för att företag ska ringa och be en sälja grejer åt dem. Det är ju i egenskap av vänsterfeminist och antirasist man är attraktiv. Man når helt nya målgrupper. Då får man visa hur man ska hylla jämställdhet med Adidas som Linnea Claesson. Älska sin fitta tillsammans med Libres som kroppsaktivisten Cassandra Klatskov. Eller köra normbrytande i en Volvo som Ami Bramme Si.
Det finns ju många problem med den här texten. Mm. Jag kan börja med att säga det jag tycker är bra. Ja, jag tycker att det är bra att man granskar influencers. Liksom. Alltså, vi har ju pratat tidigare om Margot Ditz till exempel. Och så här, tankarna bakom, eller de eventuella icke-tankarna bakom att ha Ebba Busch Thor som sin vigselförrättare.
Och sen att hon gick och gjorde ett betalt samarbete med EU-kommissionen också.
Precis.
Man väljer när man
och där kanske man mer kan kritisera EU-kommissionen, snarare än Margot. Men i alla fall, jag tycker att det är vettigt att man håller på och granskar och funderar kring vilket ansvar influencersarna har. Mm. Det jag tycker är konstigt i det här, det är att hon får att låta som att de här personernas politiska värderingar är liksom en grej de har hängt på sig själva för att typ stärka sina personliga varumärken. Det tror jag faktiskt att jag vågar säga är rakt av inte sant.
Jag tycker att det är rakt av kvinnofientligt.
Berätta mer.
Det gör är att man som sagt då nedvärderar deras röster, deras aktivism. Att Sara Larsson tycker att det är fel med att våldta kvinnor håller inte för att hon gör en kampanj med Huawei. Att man deltar i en kampanj skulle på något sätt underkänna att man kanske inte gillar att kvinnor blir våldtagna.
Ja.
Eller att rasism finns.
Ja.
Och sen tycker jag att Valerie, som jag har sån superrespekt för, alltså tillskriver de här kvinnorna värderingar och agendor som vi inte vet om de har. Alltså, har Sara Larsson gått ut som antikapitalist någonstans? Det finns så mycket med det som jag blir störd på och som redaktör också tycker var så onödiga. Och just det här att mena på att deras engagemang, deras frågor, engagemang uppstod som ett cyniskt sätt att få reklampengar.
Ja.
Det är så väldigt, väldigt lågt och onödigt. Jag tycker att Valeries poäng hade kunnat framgå ändå.
Alltså, du menar att om hon hade skitit i det så hade det kunnat vara liksom en mer kanske närmare sanningen diskussion som vi skulle kunna...
Jag tycker att det är samma resonemang som när vissa män i offentligheten menar på att kvinnor gick ut med sina historier om sexuella trakasserier och övergrepp för att positionera sig och bli aktuella i MeToo-rörelsen.
Håller med.
Jag tycker att det är samma nivå på det här. Och jag förstår Expressen, Kulturs vilja att vilja publicera den här texten. Jag ser en ökad trafik för så kallade brunklick, som jag kallar det.
Mm.
Och det här är på något sätt någonting som appellerar både till kulturvärlden, och de blir intresserade och klickar av de här tjejerna, och brunklick för att det finns så många högerextremister och högerextremist curious, som jag kallar dem, som är nära till högerextremister, som älskar att hata på kvinnor som Kakan Hermansson och Sara Larsson. De står för allt som de föraktar. Och att man i en sån här artikel genererar trafik från båda håll på något sätt.
Mm.
Så det var väl en storslagen dag på redaktionen när den här kom ut.
High five i korridorerna.
Ja. Och man då bortser på något sätt från att hon totalt underkänner, underminerar deras plats i offentligheten, deras röster, deras aktivism, vad de står för. Om vi ska komma till vad hon menar är problemet. Alltså, hon menar på att det här är en del av att till exempel sätta empowerment på saker, en tandborste eller vad fan det nu må vara. Och att det är en ihålig sorts aktivism från företag och liknande, att man försöker rida på vågen av intresset för mänskliga rättigheter. Hon tar upp ordet femvertising. Och jag tycker att det finns många skäl för att prata om femvertising. Jag fick det slängt på mig när jag gjorde en gala med Gina Tricot och med UN Women i mars på kvinnodagen. Ett samarbete mellan dem som oavkortat gav UN Women 1,6 miljoner kronor till deras verksamhet. En gala som helt genomsyrades av deras budskap, klipp från deras olika aktiviteter, där alla besökare uppmanades att bli månadsgivare, och många blev det.
Så du spred kunskap och drog in en massa cash?
Ja. Och vi lever ju i en marknadsekonomi. Företag har pengar.
Mm.
Då var det någon som slängde det här på mig och var så här... Och någon, och jättesorgligt, men någon person som absolut inte är journalist på något sätt, men som skrev massa felaktigheter som att det blir inga pengar kvar efter att Paris Amiri och Clara Henry, som jag gjorde gala med, ska få sitt arvode. Och man bara, det kom från 9RTK. Mm. Inte en slant togs från de här pengarna som gick till Young Women. Det var oavkortat betyder journalistik. One
det var som någon som skrev om det på...
Ställ en god fråga. Nej, på Instagram, det var väl inte speciellt.
Mm.
Men jag tycker att femmertising är relevant för samma dag. Gick ohyggligt många nätsajter, varumärken, när fann det nu ut med mail och sånt som var grattis på kvinnodagen, här har du en god rabattkod.
Mm.
Det är ihåligt.
Mm.
Det är verkningslöst. Det är att vilja rida på en våg för att tjäna snabba pengar. Och försöka verka vara för kvinnors rättigheter fast man inte gör någonting. Så jag tycker att det är en jätteintressant diskussion, men jag tycker att hur den förs riskerar att underminera hela den vettiga konversationen som du behöver hålla.
Jag tycker att det är väldigt problematiskt också, därför att om vi tar då Kakan som exempel, hon är ju namngiven här, hon har ju faktiskt förlorat samarbeten på grund av sin politiska framtoning.
Mm.
Så att det är ju inte ens sant, alltså för det första så är jag rätt övertygad om att det inte ens är sant att de här människorna lägger sig till med en politisk åsikt för att det så här ser bra ut och typ drar till sig. Alltså det är en så befängd jävla tanke. Det här är ju människor som har hållit på och gastat om de här sakerna i flera år. Mm. Innan det ens var en grej med att man kunde göra stora samarbeten, alltså som att ens personliga varumärke liksom kunde samarbeta med företag. Mm. Att man förminskar kampen de här människorna gör varje dag.
Mm.
Att det förminskas till att det är liksom poserande och sådär.
Mm.
Det är liksom helt sjukt. Men att man också, jag har så jäkla svårt att tro att det är någonting som företag flockas kring och sugs till.
Mm.
Det är snarare ett problem. Det där stämmer inte.
Men en grej hon skriver, att Åhléns, Monki och H&M vill tjäna pengar förvånar ingen, men att feminister underblåser detta får mig att förtvivla. Här är den feministiska kändisen den gyllene mellanhanden, den som genom sitt godkännande legitimerar hela spektaklet. Och sen går hon vidare och pratar om att olika företag som feminister har jobbat med har dåliga löner och villkor för kvinnor i fabriker och liknande, vilket är en jätteviktig fråga. Det jag vill säga är att företag utgör idag en otroligt stor del av vårt offentliga samtal. Alla budskap du nås av, Britta, på en dag, från kultur, politik, media, vad det nu må vara, och reklam och företag, skulle jag säga att företag och reklam är 70-80%. Eller?
Mm.
Den där timmen Netflix på kvällen, den där läsa en DN på morgonen, jag tror inte att det på något sätt kommer i närheten av alla billboards du möts av, reklam på radio, i poddar och vad det nu är. Om den delen av det offentliga samtalet är genomsyrat av tro på mänskliga rättigheter, vilket feminism och antirasism är det något fel med det? Det är min första fråga.
Mm.
Att det sprids och upprätthålls som normen, som någonting som berör alla och som förbättrar livet för alla.
Mm.
Det har jag svårt att se vad som är fel med det.
Ja, jag har också det. Och alltså, hon tar ju upp Ami Bramesi också, att hon skulle visa på något normbrytande i en Volvo-reklam. Och grejen är ju att Volvo har ju verkligen ett jävligt stort lass att dra när det, att visa att det är faktiskt hela Sveriges bilvarumärke. Liksom. Det är ju liksom det enda hon har gjort, är att stå vara med på en bild tillsammans med sin familj i ett Volvo-sammanhang. Alltså, Guranio, det här, Volvo skulle jag vilja säga.
Det här är besorgligt nästan.
Ja, och jag vill också slänga in, det var ju också en artikel på DN Debatt häromdagen som Nina Åkerstam och ett gäng andra forskare på handelsrubriken är mångfalden har inte ökat i den svenska reklamen. Så att det är liksom...
Jag läste också den.
Och
jag
hästlass och dra där.
Jag läste också den. Jag vill bara koppla den till det här om Ami bland annat. Alltså, du och jag, Britta, för att vara transparenta, är också väldigt kommersiellt aktiva. Och vi finansierar vår verksamhet. Och vilken reklam omger den här artikeln på Expressen Kulturs hemsida?
Absolut.
All verksamhet behöver finansiering.
Mm.
Så där först och främst är det en otrolig tankevurpa. Och det som DN Debatt tar upp här, i ingressen står det: mångfaldskritiska röster hävdar ofta att reklam med multikulturella teman har ökat drastiskt de senaste åren, grundat i ängslig politisk korrekthet hos varumärken. Men nya studier tyder tvärtom på att icke-vita är kraftigt underrepresenterade i svensk reklam och att ingen signifikant ökning har skett de senaste 10 åren, skriver 4 ekonomiforskare. Problemet är att när vi ser Ami köra en Volvo, ingenstans står det var normbrytande. Det är inget budskap som basuneras ut. Det hon gör sig skyldig till är att ha sin hudfärg.
Ja, exakt.
Och köra en bil.
Ja.
Och det vidrigaste av allt, liksom den här pojken på Lens omslag som råkade vara brun och vara Lucia.
Ja.
Att det här läses in, det läses in så mycket fruktansvärt i detta från både högerextremt håll och vänsterradikalt håll. Man liksom drabbas av straff från båda håll egentligen. Och det som är grejen är att var det inte så att vänstern ville öka synligheten och möjligheterna för människor som växer upp i sig marginaliserade områden eller tillhör grupper i samhället som är osynliggjorda? Var det inte det vi ville?
Ja, alltså,
nu säger jag vi som samhälle, inte som alltså, vi en del av vänstern som politisk rörelse. Men var det inte det som var tanken? När hon skriver då att Ami Brahmi bara genom att vara sin person och köra en bil gör sig skyldig till att sälja ut sin roll som antirasist. Att hon med det underkänns automatiskt som aktivist. Och då görs ju det till en nackdel för Ami, att hon råkar ha den här hudfärgen.
Så här, okej, vi har ett problem. Mm. Det är att vi har ingen mångfald i den svenska reklamen. Men den som helt plötsligt råkar ha sin hudfärg och vara med i en svensk reklam, nej, men då ska du få skit för det, för att det ska vara någonting som du vadå poserar med.
Ja.
Det är helt, alltså det är en damned if you do, damned if you don't.
Det är helt absurt att det här har släppts igenom, ärligt talat. Jag har jobbat på medier och institutioner som har till en början varit väldigt angelägna om att få in fler personer av så kallad utländsk eller utomeuropeisk bakgrund, både i synlighet i tv för att normalisera förekomsten av de här personerna, för att när personer som är med som har den bakgrunden inte bara ska prata om rasism, inte bara prata om sådana sorgligheter, utan kunna vara en kompetent sportjournalist för den delen, eller vad fan det kan vara, men också förekomma i större grad bakom kameran för att vara med och påverka perspektiven, hur personer framställs, vilka berättelser berättas om dem. Och jag har sett under åren att den här så kallade viljan, agendan som man var väldigt angelägen om, har helt glömts av eller gömts undan. Just på grund av otroliga påtryckningar från högerextremister eller högerextremist-curious människor som menar på att det är diskriminering mot vita. Att vilja göra upp för det otroliga, den otroliga osynlighet som drabbar alla människor som inte ser ut som gemene så kallad etnisk svensk. Och jag är så jävla ledsen över att det här också har dragits in till den lilla rörelse som fanns som ville öka synligheten för de här människorna. Alltså den så kallade vänstern. Britta, du vet ju hur jag känner för romcoms.
Ja.
Fostrad av dem. Fuckad av dem på grund av lever i tron att det ska bli så bra. Ja. Men jag älskar ju, som vi har sagt många gånger nu, Nora Ephron, eller hennes arv till film och litteratur med sin otroliga, hon är väldigt witty, hon pratar som folk pratar. Det är fantastiskt roligt och det är intimt.
Harry mötte Sally, Sleepless in Seattle, för er som inte har lyssnat ordentligt på tidigare poddar, men vad fan gör
och
ni inte det
klart,
för?
You've got mail. Och nu har det kommit en ny sådan som heter Always Be My Maybe. Har du sett den?
Nej, jag har inte sett den, men jag läste en jättelång intervju med Ali Wong.
Ja.
Otroligt bra och kul i Vanity Fair.
Gillar du henne? Har du koll på henne sen gammalt?
Ja, men tror du att jag har koll på Ali Wong eftersom hon har gjort, inte en, utan 2 specialer While Pregnant?
Alltså, får du upp den på Netflix? Olika saker med gravida kvinnor-kategorin.
Alltså, typ, men det är ju bara för att någon har hackat mig eller typ att såhär, storebror ser mig.
Ja, det måste vara.
De bara, nu vill hon se det här förmodligen.
Men Ali Wong är ju en av de mest kända, framgångsrika så kallade Asian American komedienner. Den här romcomen då är otroligt fyndig Och också här är så här välspelad intimitet, för det handlar om två bästa kompisar som växer upp tillsammans. Båda har föräldrar från, jag säger bara Asien nu överlag, och bor i San Francisco och har väldigt olika uppväxter. Efter kanske 15 år av den här bästisrelationen har de en liten fling, börjar hata varandra och skiljs åt. Du känner till upplägget. Mm. Hon går och blir en kändiskock, otroligt rik, framgångsrik. Han bor hemma, röker weed och jobbar i sin pappas luftkonditioneringsfirma. Och här ses de då, och förutom att den är hyllad för att vara en film där för en gångs skull så får Asian Americans, förlåt, det finns ingen bra översättning på svenska.
Nej.
De visas som hela människor, och att för en gångs skull säger inte att deras föräldrar är handfallna, utan det är de. Andra generationen som har sina olika kval och konstigheter för sig. Den här filmen har blivit väldigt uppmärksammad för just en väldigt speciell cameo. Har du hört någonting om det?
Är det Keanu Reeves?
Eller som jag gillar att kalla honom, Horace Engdahls lookalike.
Nej, men snälla rara. Keanu Reeves är ju en hottie. Det roliga är ju att Keanu Reeves är ju tydligen ett fan av henne. Det är så det kommer sig att han typ övertagit med. Vet du vilka mer fans hon har?
Nej.
Beyoncé och
ja.
Jay-Z.
Ja.
Kommit fram och typ sagt hej, vi älskar dig.
Att vara en person som sitter och säger det där i en intervju, känner jag. Nej, jag ska inte hata på henne.
Det är väldigt bra Vanity Fair-intervju. Mm. Läste den om ni har möjlighet. Men det roliga är att det kommer liksom fram för att hon skulle berätta att hennes man sen många, många år tillbaka, mm. alltså de har varit ihop dölänge, att han så här kommenterade det någon gång när han var med på hennes show. Och han bara, fatta vad ditt liv har blivit annorlunda. Nu kommer liksom Beyoncé fram och säger gud vad du är rolig. Alltså det var ganska fint liksom, mm. den blicken på det hela.
Men finns det någon som inte har en sån historia? Det känns som att var och varannan liksom person i Hollywood eller i anslutning till berättar att Beyoncé kom fram på en fest och älskade mig. Hon lever ju, hon är nya Bill Murray fast med andra lägre stående kändisar. Bill Murray är ju känd för att springa fram till vanlisar på stan och ge dem olika roliga upplevelser. En bild med Bill. Han spelar fotboll med dem. Han går på deras bröllop helt oinbjuden. Och det här är ju vad Beyoncé gör fast med lägre stående kändisar.
Vänta, helt oinbjuden? Det är audacity.
Ja, han är ju väldigt känd för det.
Vet du noga man räknar kuvert när man har bröllop? Skoja, jag räknar fel på 25 personer.
Jag hade offrat någon på en sekund. Jag sagt, försvinn, nu är Bill här.
Alltså moster, liksom gammel
just moster, min moster Greta,
va? Hej då.
Gammel moster, don't know him, don't care. Det som blir intressant i den här filmen är att det här är ju en del av det som kallas för en Keanu-sans. Har du hört det här uttrycket?
Nej.
Alltså en Keanu-renaissance, en Keanu-revival.
Ja.
Och jag måste hålla med om det. Förutom att han är med i Toy Story 4, John Wick 3, de här otroligt våldsamma filmerna, så är han med här och gör också bara allmänt mer appearances. Talkshows och annat. Och jag tror att det här är också en del av att han har blivit en sån kille som många liksom, unga tjejer älskar bilder på. Från typ 90-talet och sånt.
Ja.
Eller hur? Stripig lugg och sånt.
Ja, jättesnygg. Jag var så kär i honom i Speed, men det har jag sagt förut.
Så jävla het. Och man har ju ändå bilden av att han har varit borta ett tag.
Mm.
Man undrar honom det här, tänker jag.
Jag undrar honom jättemycket. Jag tycker också att det visar sig att han har ett lite funny bone. Jag antar, jag vet inte hur det funkar i filmen, men Ali Wong sa i alla fall själv att han har liksom en väldigt bra så här, komisk stil som man kanske inte har fått se.
Och det som är hela grejen är att, och det här greppet älskar jag, han spelar en förhöjd, förvriden version av sig själv. Och det är så otroligt modigt och fyllt av självdistans. Hans karaktär i filmen, som är en slags Keanu, kallas en hyped up, slightly aggro horn dog av New York Magazine.
Mr. Chin.
Mr. Spirit.
Mr. Thumbs.
Mr. Arm.
You're so good with your thumb.
Go.
These are my friends. This is Marcus, and this is Jenny.
Hi, Jenny. A pleasure to meet you, Marcus.
Likewise, Keanu. I love your
outfit. Att våga gå med på den premissen. Och det finns ju fler ikoniska exempel på folk som har spelat såna här konstiga versioner av sig själva. This is the End, den här undergångsfilmen med Seth Rogen. Där var ju typ Rihanna med och spelade sig själv. Emma Watson var med och spelade sig själv och var liksom helt, alltså väldigt så här hårdföra, roliga människor.
Mm.
Och jag tänker på typ Bob Saget i Entourage. Jag råkar älska Entourage. Okay, come at me, bro.
Du och Jon Olsson.
Jag vet.
Extremsportare.
Och där spelar han en kille som bara sitter och drar blowjob-historier på luncher. Liksom.
Bob Saget är väldigt bra i Entourage.
Ja, mm. Och sen tänker jag på P. Diddy i Get Him to the Greek. När han är svinhög och står och försöker älska med en pälsklädd vägg.
Kul.
Kul! Det är en otrolig humor. Jag tycker att det här Keanu Reeves liksom, renaissancen får gärna fortsätta. Inte minst för att han är olyckligt singel. Har du hört?
Nej.
Nej, men han är väldigt tydlig i intervjuer och sånt. Att så här, nej, men jag lever ju ensam. Jag har vant mig. Om det kom en tjej så skulle jag verkligen ta hand om henne och älska henne så bra jag bara kan. Och då känner man bara, Keanu, här är jag. I'm right here, baby.
Men hur många steg från Keanu tror du att vi kan vara?
Du och jag?
Ja.
Alltså
om vi samlar alla kontakter. Nej, men exakt. Alltså så här, ja, men jag tänker så här, om vi alla våra samlade kontakter borde ju kunna nå... Vi har ju ett jättehopp bara genom Jackie som är liksom Hollywood-människa.
Och
hon
Netflix.
Kanske har någon som känner någon, som känner Keanu. Kan du få ett meddelande igenom? Skulle du vara villig?
Ja, men liksom... Jag gör mig bäst fysisk form. Man får se hela helheten.
Ja, men du kan ju inte dyka upp typ på hans front porch och bara...
En blick på de här,
det är
de
allt
här
du behöver.
Kullarna.
Ja, ja, absolut. Men hur ska du styra upp att få den där blicken på dig? Ska du liksom stalka honom?
Jag ska gå på alla Netflix-öppningar genom Jackie. Jag ska bo i hennes källare. Jackie är Brittas kompis i Hollywood, för er som inte vet.
Ja, hur som helst. Keanu är alltså din drömman och det här kommer hända, känner jag. På något sätt så måste du ju kunna skapa upp...
Han är ju född samma år som min mamma, så vad kan gå fel?
Har du hört det här med att han säger till... Alltså det har blivit en grej med att han säger till en crowd på en gaming-konferens att de är breathtaking. Det här var faktiskt min bonusson som berättade för mig att Keanu Reeves har varit i massa så här konferenser, så här gamingkonferenser nu världen över.
Varför då?
Och Keanu Reeves är röst i ett spel.
Va?
Som jag fattade. Och
ja, det
här var på ett Xbox showcase som han skulle sitta på scen, var på någon, ett fan liksom ropar "You're breathtaking"
till honom
och Keanu svar då
"Is really going to be breathtaking." You're breathtaking. You're all breathtaking.
Oh, herregud, han har ju sån kraft, Keanu, som bara väller upp från ingenstans. Man undrar vad den kan ställa till med.
Gud, du ser, det är nästan som att du rodnar nu.
Jag skulle
får
aldrig,
mig att rodna.
Kan inte det rent genetiskt, men ni vet hur jag känner. Och om man vill ha mer Keanu, vilket man vill, så finns det en film som väldigt få verkar ha sett. Det är en film med en annan person som har gjort en revival på senare år, nämligen Winona Ryder. Fortfarande ingen klocka.
Alltså, absolut ingen klocka på båda namnen du säger nu, men vilken film?
Jag vet om att du känner till Winona Ryder.
Ja.
Men filmen heter Destination Wedding och den ligger på Amazon och är faktiskt väldigt underskattad. Det handlar om att de båda lever någon slags liv där de är väldigt svåra att leva med och vara kring för andra människor. Har någon slags fientlig... jag gillar ju människor som är ganska hårda överlag. Som är kul att snacka med. Det finns jargong. De bryr sig inte om saker.
Det finns some likability hos de här karaktärerna.
Ja.
Är det du menar?
Och de finner varandra i det här på ett väldigt roligt sätt. Väldigt övertygande sätt. Och lyckas också sätta fingret på det löjliga i Destination Weddings.
Mm.
Nu var jag precis på ett sånt förvisso
ja.
I Italien. Men det är ju ett samhällsfenomen som man bara, kan någon prata om det här? Och det gör den här filmen
okay.
med två fruktansvärt heta människor
ja.
Som är vilsna i livet och därför är det roligt och fint.
Och är det en romcom alltså?
Det är en mer kom än rom.
Ja, okej.
Okay. Men det uppskattar cool. man. Ja.
Men vad roligt, och det är ju perfekt, för nu är det ju bröllopssäsong, vare sig vi vill eller inte. Jag har en kompis som berättade sitt bröllopsschema för juni enbart. Mm. Det var helt sinnessjukt. Så titta på den om ni behöver ladda upp inför Destination Wedding.
Och inför alla Keanus där ute.
Ja. Du slickar dig om läpparna. Du slickar dig verkligen om läpparna.
Ja, fukt. Det är fukt. Men grattis igen, Britta Zachary. Ja. Första födelsedagen i poddens historia.
Tack så mycket. Jag vill också säga tack till alla som hör av sig och faktiskt läser mina boktips. Jag får mess och det läses stål och det läses
men de är så normal people.
Ja, det är så
folk
roligt.
Skriver till mig. Men däremot har jag läst Conversations with Friends nu av Sally Rooney. Det borde nästan göra ett special.
Åh, den är så bra. Det gör jag gärna. Jag har så dåligt minne bara så jag måste läsa den igen.
Gör det. Så gör vi det här någon gång. Och vi vill gärna göra mer sånt och hoppas att ni läser de här böckerna som Britta nämnde. För vi kommer ha en till radda med böcker snart. I och med att jag har gett dig en läxa också. Mm. Kommer du ihåg vilken bok
det
var?
Ja, det är det. Det är Jessie Klein.
You'll grow out of it. Så plocka upp den också hörni, så är ni on board. Men till nästa vecka. Tack, vi älskar er.
Puss och kram.
Puss och hej.
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.